Levi Petrus fina psalm. Ett par utav verserna skrev han i samband med att hans fru upplevde ett mirakulöst helande. Och han upplevde verkligen den här påtagliga tacksamheten över Guds omsorg. Vi ska fortsätta att läsa ur Uppenbarelseboken 19. Och jag såg himlen öppen och se en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och sann. Och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Och han var klädd i en mantel som var doppad i blod. Och hans namn är Guds ord. De himmelska herrarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt rent linne. Ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med, och han ska styra dem med en järnspira. Och han trampar Guds, den allsmäktiges stränga vredes vinpress. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: Konungarnas konung och herrarnas herre. Och jag såg en ängel som stod i solen och ropade med stark röst till alla fåglar som flög upp i himlen: kom och samlas till Guds stora måltid. Så ska ni få äta kött av kungar och befälhavare och mäktiga män. Kött av hästar och deras ryttare. Och kött av alla människor, fria och slavar, små och stora. Och jag såg vilddjuret och jordens kungar och dess härar samlade till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här. Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten som hade gjort tecken inför vilddjuret, och därigenom förlett dem som tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Båda kastades levande i sjön som brinner av svavel. De andra dödades med svärdet som gick ut ur ryttarens mun, och alla fåglarna åt sig mätta av deras kött. Det är märgstarka bilder i Uppenbarelseboken här. Och vi har en inbjudan till två olika slags måltider. Och mitt emellan dem så möter vi ryttaren på den vita hästen. Första är lammets bröllopsmåltid. Och sen kommer inbjudan till himmelens fåglar att äta kött utav människor och hästar. Ja, domsöndag. När jag fick höra att jag skulle predika denna dag, så kände jag nog då att det här med Guds dom, det har jag inte predikat så där jätteofta, lite underpredikat, så att jag får nog ta tag i det här temat. Och så är det ju i Uppenbarelseboken en bok som jag tycker väldigt mycket om. Många texter är riktigt utmanande och ibland missförstådda. Jag tror till exempel inte att man ska läsa Uppenbarelseboken som en slags kalender för att kunna räkna ut vilken dag Jesus kommer tillbaks. Jag tänker att alla kristna i alla tider ska leva som om Jesus kunde komma tillbaks idag. Vi behöver också ha en rejäl dos med ödmjukhet när vi närmar oss de här texterna. Men de inbjuder oss att liksom dröja oss kvar, för de kanske inte ger alla svar sådär rakt på en gång, utan man måste stanna i texten och försöka, vad säger den här till mig? Och då kommer vi märka att det finns ett fantastiskt budskap i den här texten. En text om hopp. Och så möter vi ju Jesus på ett helt strålande sätt i Uppenbarelseboken. För att kunna närma oss de här texterna så tror jag faktiskt att det är till en hjälp att vi inser att Uppenbarelseboken är ett brev skriven till 7 konkreta församlingar som idag är placerade liksom i, eller alltså dess motsvarighet, mindre Asien, nuvarande Turkiet. Som alla levde med ganska påtagliga utmaningar. Framförallt förtrycket ifrån den här väldiga romerska statsmakten. Och trycket att hänge sig åt tillbedjan av kejsaren. Men där fanns också ganska stor förvirring om vad innebär att följa Jesus egentligen. Och röster som sa olika saker. Och Johannes har blivit förvisad bort ifrån sina församlingar i exil ute på ön Patmos och skriver dessa brev till församlingarna för att vägleda dem. Vi börjar med att hämta tröst och hopp i den här otroliga inbjudan att få ta del utav lammets bröllop. Och det är ju ifrån de här bilderna här begreppet Kristi brud kommer. Som om man följt med i media och vad som visas på tv och sådär, så är det en ganska konstig bild utav vad Kristi brud som folk utanför, som inte läst själva Bibeln, kan ha. Det har ju varit de här fullständiga galenskaper, jag skulle säga djävulskaper i Knutby. Där en kvinna påstår sig i egen person vara denna Kristi brud i någon specifik mening. Men genom alla tider så har ju den kristna församlingen förstått att det här handlar om oss som Guds folk som är inbjudna till ett fantastiskt bröllop. Och det handlar om hur vi är älskade av Jesus. Hur vi är valda just för vår egen skull, inte på bekostnad utan någon annan, men valda just som de vi är. Hur vi också är avskilda. Vårt hjärta tillhör liksom Jesus. Vi är inte fria att ge den till vad som helst eller vem som helst. Det är han som äger vårt hjärta. Och vi väljer bort en hel del saker för något som är större och så mycket mer värt. Kristi bud talar också om en renhet och en värdighet som har getts till bruden just som en gåva. När jag läste den här texten så associerar jag till vad som står i boken Ängen på Malmskillnadsgatan, som jag hoppas ni har läst, om den här diakonen Elise Lindqvist som själv haft ett riktigt brokigt liv men som har gett sin tid och kraft åt att möta och visa all kärlek och omsorg till de prostituerade runt omkring i Stockholm. Och hon beskriver där hur hon har fått tillåtelse då ifrån ett fint klädföretag, ett klädmärke som har sitt säte i Stockholm och som får provkollektioner, och de syr upp sånt som de inte säljer i butikerna utan de ska prova fram. Men det vill de inte bara slänga, utan de har de sagt till Elise, har du några utav dina prostituerade eller ja, som kan ha glädje utav det här? Och så beskriver hon när hon kan ta med sig en eller två eller tre och de får gå med och sätta på sig de här fina, vackra kläderna. Och hur det händer någonting med hur de ser på sig själva. De som haft så skändade kroppar. Men som när de klär sig och ser sig i spegeln. Att det händer någonting med deras blick. De ges en ny värdighet och aktning. Och Kristi brud har just getts denna värdighet, en renhet, som en gåva, som en nåd. Lammets bröllop handlar ju om en fest också, och en framtid, ett hopp. Det finns en glädje. Det är någonting som är vunnet. Rent konkret så har vi en väldigt tydlig koppling mellan nattvarden och den här bröllopsfesten. Jesus säger ju i nattvarden att han ger sitt blod, att han ger sin kropp till oss. Och det är verkligt och konkret, och vi kan uppleva en gemenskap här och nu med honom. Men det är fortfarande bara en föraning. För han säger där också att han väntar på att det ska få sin fullkomning i Guds rike. Vi ser fortfarande fram mot när vi ska få möta Jesus ansikte mot ansikte. Ett otroligt hopp. Och Johannes, läser vi vidare, ser då: och jag såg himlen öppen. Tidigare i Uppenbarelseboken kan man se att han liksom har sett att det finns en dörr upp till himlen. Han får liksom kliva upp in i himlen och se liksom tillvaron utifrån det himmelska perspektivet. Men nu är himlen öppen. Det är liksom som att hela väggen mellan himmel och jord har fallit. Och det här är ett tema som går genom hela den långa berättelsen i Bibeln. Från det att vi kan läsa i Edens lustgård att Gud vandrade i kvällsbrisen i Eden. Gud och människa kunde möta varandra. Himmel och jord var förenade. Genom Gamla testamentets tabernaklet och templet, där det skulle finnas en mötesplats mellan Gud och människa. I Jesu egen kropp, när han kom och bodde hos oss. Och Jesus som sen säger att himmelriket är inom er. Och hur vi kan läsa att den heliga, att våra kroppar är ett tempel för den heliga ande. Den här föreningen mellan himmel och jord ska få liksom blomma ut fullt ut. Där i det sambandet så möter vi ryttaren på den vita hästen. En häst på den här tiden, den används igen, det är ett militärt fordon, höll jag på att säga. Det är någonting som är styrka och makt och kraft. Där man använder inte åkerbruket, och man har nog inga höjdhoppstävlingar, vad jag känner till i varje fall, utan det är någonting som är militär makt. Och just en vit häst, vitheten står för seger och för renhet. Det finns, jag kan förstå, jag har hört det många gånger, att man kan ha lite jobbigt med de här militära bilderna i Bibeln, men de finns där faktiskt. Men vad vi ska komma ihåg är att det är liksom ingen jämbördig kamp, det goda och det onda, när vi nu ser det utspelas konkret. Jesus har vunnit segern, och den stora segern är vunnet på korset. Han beskrivs som trovärdig och sann. Och jag tänker på Johannes när han skriver till församlingarna, där de befinner sig i en ganska utsatt position. En del blir riktigt illa åtgångna. De kan bli uteslutna, de kan bli torterade, det kan bli ekonomiska konsekvenser, och några till och med får sätta livet till. Hur beskriver man en herre, en segrare som är trovärdig och sann till några som står mitt i lidandet? Ja, men Jesus lyfts i Uppenbarelseboken också fram som lammet. Lammet som har lidit och som har gett sitt liv. Som inte är främmande för något mänskligt lidande. Mina tankar går till Thomas Sjödin och hur han beskriver. Jag tror att det är någon av hans böcker där. hans äldsta son, visste de då att han hade fått den här väldigt ovanliga men obotliga neurologiska sjukdomen som sakta fick honom att tyna bort. Och de visste att han skulle dö innan han blev vuxen. Och så får de ett barn till som är friskt och mår bra och börjar växa. Och så kommer deras tredje barn och de tar emot det med glädje månaderna när det går. Men så får de beskedet att också den här killen har den här fruktansvärda sjukdomen. Och Thomas beskriver där att det fanns några månader där han liksom inte kunde be på vanligt sätt. Det fanns liksom inte ord att hämta. Utom en enda mening som han upprepar gång på gång. Jesus Kristus, smärtornas man. Och det är från Jesaja 53. En Gud som inte varit borta ifrån något lidande. Som känt det i sin egen kropp. Han är trovärdig även när man talar till människor i djupaste mörker. Men det stannar inte vid lidandet. Det stannar inte där. Utan det handlar om en seger. Redan i skapelsen så händer ju någonting när Gud skapar människor att vara lika honom. I någon mening så avstår han någonting utav sin allmakt. Och människan förvaltar ju inte det speciellt väl, utan ja, men det går riktigt eländigt till. Och vi drar in allt mörker över skapelsen. Men så när Jesus har gått genom sitt lidande, när han står på berget och talar till sina lärjungar, de sista orden där i missionsbefallningen, åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Och det här är inte en makt att bara utplåna och fördöma och utrota, utan det är makten att förlåta och hela och upprätta. Det är den han har hämtat på korset. Och det är det som uttrycker hans verkliga herravälde. Men fortfarande har människan ett ansvar. Fortfarande har människan sitt val att göra. Möjligheten till försoning och förlåtelse finns. Och när vi talar om dom så måste vi komma ihåg att det uttrycker en väldigt hög syn på människan. Ibland kan vi ha en tendens att urskulda både oss själva och andra och uttrycka att vi inte kan bättre. Men vad vi gör då, det är liksom vi krymper oss själva till de gärningar vi uttryckt och vi tar ifrån oss själva det här gudagivna ansvaret. Jag menar, en kossa kan inte bättre. En katt kan inte bättre. För de gör vad de gör och de blir inte dömda för de är vad de är. Men en människa har sitt ansvar. En människa har en högre identitet. Därav domen. Det finns många domstexter när vi läser vår bibel. Genom profetlitteraturen, Jesus nämner det gång på gång i breven och uppenbarelseboken. Jag skulle nog ändå säga att nästan majoriteten, men jag tror faktiskt majoriteten av de här texterna är texter som är menade att trösta de som lyssnar. För att de är skrivna in i sammanhang där människor lever under lidande, förtryck, som är offer för andra människors ondska. Och när man beskriver för ett offer att det finns en rättvisa, det finns en upprättelse, det finns någonting som är sant, som inte bara handlar om våldsutövarens beskrivning av verkligheten. Det finns någon som dömer och som kommer att döma. Då blir det en tröst som kanske inte alltid är så enkelt att förstå för oss i Sverige, som ändå präglas av stor rättssäkerhet och fred. Men vi ska inte glömma att det också i de här texterna finns en varning och en maning till rannsakan. Vad är ditt verkliga hopp? Vad litar du på när det verkligen kommer till avgörandet? Är Jesus din Herre nu, så att du är redo att möta honom och välkomna honom när han kommer som segrare? Till och med när den här riktigt skarpa ord om domen, om hur vredens vinpress ska trampas, så finns det en tråd i detta. Om man tittar i kapitel 14 och 19, vi läser inte det just nu, men där står det att vinpressen ska trampas utanför staden. Och vem var det som gick utanför staden med sitt kors för att ta människans dom på sig? Ja, men det är ju Jesus. Så när det står att han har en mantel som är doppad i blod, då vet vi att han har betalat ett otroligt pris. Segern är som sagt inte ett kommer inte från en jämbördig kamp, utan Jesus, han segrar med svärdet som kommer från hans mun. Han segrar med sitt ord. Han behöver bara uttala det. Och här har vi ekot utav skaparkraften, där Gud talar sitt ord och hela tillvaron blev till. Men vi har också hur Jesus menar det, att människan kommer dömas också utifrån hur vi förhåller oss till hans bud. Och hans bud är som det här lodet som sänks ner i en skev värld och visar vad som är sant och rätt, och det som är krokigt avslöjas. Jag ska inte hålla på väldigt länge idag. Det är en text som man kan uppehålla sig länge vid, men det finns ett par tankar som jag vill skicka med till här, som har att göra med hur livet ser ut lite mer nu. Bara en observation. Olika skeden utav våra liv har lite olika faser. Och jag märker det. Jag fyllde 48 för någon månad sedan här, så jag är inte riktigt framme vid 50, men någonstans där framåt 50-strecket så är det som att någonting, jag märkte på flera håll, frågor dyker upp i mångas liv. Och min tanke är sådär att om man har småbarnsår och kämpa på, livet är helt enkelt fullt med att klara vardagen och klara av liksom dag för dag. När man barnen blir lite äldre och man kanske kan ha lite mer egen tid och sådär. Som 50-åring så ska man kanske ha lyckats med en del saker i livet. Och väldigt många som jag pratat med har verkligen lyckats. Man har jobb och ekonomi och man har lite fritid och man har det, om man tittar på det utifrån, ganska bra. Men ändå märker jag att många har någonting som är otillfredsställt. Det är liksom, när jag nu har den här tiden och möjligheten och förmågan att göra lite grann utav vad har blivit med och vad jag är med, det är någonting som inte riktigt stämmer här. Det är någonting som inte är riktigt tillräckligt. Var det verkligen detta som jag jagade och strävade efter? Och ganska svårt att sätta riktigt finger på vad är det som saknas här och nu. Jag tänker att det här kan vara olika saker och ting som dyker upp till ytan. Men en grundläggande sak är ett liv där vi bara räknar med det som finns här och nu. Det blir inte tillfredsställande. Bibeln uttrycker det att vårt hemland är himlen. Och vi strävar efter ett himmelskt mål. Och har man inte det i siktet så ska det i någon mening vara otillfredsställande. För då har vi inte fått kon på det som verkligen ger mening i tillvaron. Och det här himmelska hemlandet, det innebär inte att vi behöver längta oss bort ifrån det som är här och nu, utan jag är väl anhängare till dem som säger att vår tro på himlen är ju att himlen ska invadera den här världen och att vi redan nu vill ta emot utav det där himmelska liv och leva i försmaken utav det i visshet om att vi väntar fortfarande på den fullkomliga tillvaron. Och någon som gjorde det, jag ska avsluta med och berätta om honom, och som dog nu i veckan. Karl-Erik Sahlberg. Han var mest känd i Sverige som präst i Klara kyrka i Stockholm. Och jag tror att han, ett viktigt skede i hans liv var när han var missionär i Tanzania i lite yngre år och blev drabbad av den väckelse som fanns där. Så när han kom som präst till Stockholm så blev han tilldelad då Klara församling mitt i Stockholm. Och under en tid där man tänkte att det bor ju inga människor här i innersta Stockholm. Det är bara kontor och grejer. Ska vi verkligen ha kvar en kyrka där ingen bor och nästan ingen frekventerar? Men han såg att här finns människor. Många fattiga, hemlösa, drogmissbrukare, prostituerade. Och vi ska betjäna dem. Och han gjorde det i full tilltro till att Gud vill vara med i detta. Och att andens uttryck får vara detta. Och det blev som ett verkligen en stad på berget. En församling som syns och inspirerat många. När han väl gick i pension så återvände han till Tanzania tillsammans med sin älskade fru Overa som är född där. Och jag hade förmånen att besöka honom tillsammans med min familj för 3 år sedan. De hade slagit sig ner i Overas gamla hemtrakter vid foten av Kilimanjaro. Ett område med väldigt behagligt, bördigt klimat. Och deras huvudsakliga uppdrag som de såg där var att de hade tänkt att starta ett barnhem och byggde upp en ganska stor byggnad sådär, ända tills de fick reda på att det här med barnhem är lite komplicerat. För barn behöver liksom en familj att relatera till och barnhemsbarnen, de blir vuxna, får det ofta ganska svårt. Så då la de ner hela det här liksom tanken på att bygga ett stort hus. Eller de hade byggt det redan, men att ha massor med barn där. Och började med familjehemsplaceringar och underlätta för familjer som tog emot barn i sina egna hem. Och de blev Tanzanias största organisation för att ta emot barn som behövde nya familjer. Och de gjorde det i tilltro. Och Karl-Erik hade tagit ut det som löfte av Gud att jag ska inte ägna någon energi alls åt insamlingsverksamhet till det här. Jag ska bara ta emot gåvor som kommer spontant. Och det gick år efter år efter år. Gud försörjde. Förutom att ägna sig åt det här så var det då 73 år när jag mötte honom. Karl-Erik undervisade på prästseminariet. Och så hade han en egen församling och rå om som möttes i hans hem. Och så var det den här bokhandeln. Och så tog han emot lite gäster från Sverige då och då. Och var liksom fullt upptagen med det här. Att på något sätt föra himlen lite närmare våran värld. Nu väntar honom bara lammets bröllop. Vi har ett hopp. Och det här domedagen, ja, det kan finnas skäl för rannsakan. Det kan finnas skäl att prioritera ett och annat vi kan behöva överlåta och till Guds nåd. Men framförallt en glädje i hoppet. En glädje som vi vill dela med oss av till våran värld.